Välkommen till Katolikpodden, en podd om katolsk tro.
Hej och välkomna till Katolikpodden. Idag sitter jag här, Alex och...
Ja, Patrik.
Och vi sitter här i kyrkan i Märsta idag och spelar in. Och vi ska prata om ett av mina favoritämnen som inte är kyrkomusik, även om det är nära besläktat. Det är nämligen påskliturgin. Vi ska prata om Triduum Sacrum, som det heter. Alltså de heliga tre påskdagarna. Och vi pratar lite om liturgin under påsken, som är så otroligt rik och där det finns otroligt mycket att hämta om man dels firar mässorna som de verkligen ska och bör firas, och man också sätter sig in i det lite grann för att förstå vad det är som händer och vad det är man faktiskt gör. Och till att börja med så kan man ju fundera på just de här tre heliga påskdagarna brukar man prata om, men de är väldigt långa de här dagarna. De börjar på skärtorsdag och pågår till söndagen. Och det, hur räknar du? Hur får du det till tre dagar, Patrik?
Ja, det gäller att dra ut på firandet. Det är inte vilket firande som helst.
Nej.
Utan det är verkligen... man brukar ju säga att söndagen är ju liksom veckans höjdpunkt. Men påsken är ju verkligen årets stora... liksom, höjdpunkt. Så att det, och som liksom verkligen det är påsken som liksom verkligen färgar eller liksom lyser upp resten av året.
Ja. Jo, så är det verkligen precis. Och det är ju, man brukar ju säga att varje söndag firar vi påsken, en mini påsk, men påsken är ju den riktiga påsken och är ju verkligen kyrkårets höjdpunkt. Och det, jag älskar verkligen påskliturgierna. Det är liksom, det är verkligen, för mig är det årets höjdpunkt på fullt allvar, verkligen. Det finns så mycket, man kan verkligen liksom följa med Kristus genom påsken om man går i mässorna och eller går i kyrkan, gudstjänsterna. Det är ingen mässa på långfredag, ska vi återkomma till. Men vi sätter väl igång lite grann. Ja, alltså som sagt, Triduum, de tre heliga påskdagarna, de börjar på skärtorsdagskväll egentligen då. Alltså det är en inledning till långfredagen egentligen. Alltså det är långfredagen, påskafton, påskdagarna som är de tre dagarna. Och sen inleder man då på skärtorsdag, eftersom det var ju kvällen innan Jesus dog, och det var liksom då det började, det som hände på långfredag. Och det var ju då Jesus instiftade eukaristin och prästenbetet. Och han i den sista måltiden så offrade han ju sin kropp och sitt blod under brödets och vinets gestalt. Och det var liksom samma offer som han rent fysiskt med sin kropp vidare skulle liksom göra inom kort när han skulle dö på korset. Och därför hänger liksom skärtorsdagen och långfredagen ihop, och därför börjar liksom de heliga tre påskdagarna just på skärtorsdagens kväll. Och det är just intressant det här, just att offret vi får del, lärjungarna får eukaristin för första gången, Jesus firar mässan för första gången och ger dem uppdraget att göra det och instifta prästenbetet där och då. Och som sagt, hur detta offer verkligen är ett och samma offer som Jesus, när Jesus dör på korset kort därefter. Och i mässan, när mässan börjar på skärtorsdagskväll, så blir också detta tydligt redan när vi kommer till kyrkan på skärtorsdagen, i det att tabernaklet är tomt då och vigvattenskålarna är tomma. Och man visar verkligen redan där att här börjar liksom, tabernaklet är tomt för att Jesus ska snart instifta eukaristin. Det är så tydligt liksom. Det...
Jag tycker det är alltid lika roligt att se alla som kommer in i kyrkan och håller på och knäböjer inför tabernakel och liksom och så tittar de upp och bara, men vänta nu.
Ja.
Det är någonting som har hänt där framme liksom.
Ja. Och så stoppar händerna i vattenskålen som också är tom.
Ja.
För också det vattnet ska snart flyta och ge nytt liv i dopet och uppståndelsen. Precis. Men det, vi är på väg dit. Och det är så roligt att det börjar redan här. Liksom, att det, vi börjar från noll liksom, i någon mån. Jag vet att Fader Mark här har berättat också att han ibland har haft problem när han har då torkat ur vattnet ur vattenskålarna och sen är det någon som har varit snäll och fyllt på när de märkte att det var tomt. Och bara, nej, fel. Men så kan det bli. Sen börjar mässan i någon mån som vanligt. Och sen sjunger man Gloria. Under det att man då ringer i klockorna och liksom man har full orgel och kör på fullt. För att därefter stänga av både orgeln och klockorna.
Ja, man skruvar upp volymen på orgeln.
Ja, det gör man. Man skruvar inte upp den, det funkar inte riktigt så. Men man drar alla stämmor i alla fall.
Ja.
Precis. Med fördel, det är inte föreskrivet för egentligen att man ska göra det. Men det brukar göras. Och det här visar också liksom hur... Där lägger vi liksom högtidligheten... Den, i alla fall triumfen på något sätt åt sidan. Vi sjunger den stora lovsången Gloria. Och sen så lägger vi det åt sidan. Sen har vi inga mer klockor, vi har inte orgen. Utan vi lägger det åt sidan och så går vi verkligen in i allvaret. Och det är också väldigt, väldigt laddat. Liksom, hur nu sjunger vi Gloria sista gång på något sätt. Och sen, för mig blir det väldigt tydligt där att nu går vi verkligen in i det här. Nu är liksom nu är det ingen orgel, nu finns det inget det, man känner liksom hopplösheten lite grann när liksom så här stängs orgel av för sista gången på något sätt. Och sen fortsätter ju mässan med fotvagningen så småningom då efter predikan.
Ja, där är ju, tycker jag, är det intressant, för det där kommer ju även Jesus liksom nya bud som han liksom gav till lärjungarna. Kören kanske kan sjunga exempelvis, alltså ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er exempelvis.
Precis, det är en av de föreskrivna antifonerna under, ja, under fotvagningen.
Mm.
Och precis, och där ser man ju, där visar Jesus på något helt nytt. Och det är också väldigt häftigt att man verkligen än idag verkligen gör det, att prästen som är ju i Kristi, in persona Kristi så att säga, under mässan också verkligen visar på samma sätt, gör samma tecken som Kristus och går ner på knä och tvättar församlingsbornas fötter, tvättar liksom, de symboliserar ju apostlarna ytterst, det är därför man fram tills här om året alltid hade män så att säga, för det är den tanken som kyrkan har haft genom alla år, att det är inte bara att tvätta vem som helst fötter, utan det här är Jesus som tvättar apostlarnas fötter, och apostlarna var män, och det hänger ihop med prästämbetet som vi då också firar.
Precis, och tjänandet.
Ja, precis. Ja,
det, och alltså man ska minnas att under antiken så var det ganska vanligt att slavar och tjänare alltså tvättade sina herrars fötter. Och här kommer liksom Kristus och ger det faktiskt ett jättebra exempel på liksom ödmjukheten som verkligen ska liksom prägla liksom prästerna och liksom prästenbetet som så.
Mm. Precis, och som vi både läser i evangeliet och som man också då kan sjunga under en annan av antifonerna som kan sjungas under fotvagningen, då Petrus säger att så här, nej men du kan inte tvätta mina fötter. Det är verkligen, han säger verkligen ifrån, så här, det här går inte, du kan inte tvätta mina fötter. Det är inte ditt jobb, menar verkligen Petrus. Men Jesus förklarar att...
Klassiskt Petrus.
Ja, precis.
Han ska alltid hålla på.
Men... Ja, precis. Men sen, och Jesus säger, vad jag gör förstår du inte nu, men senare ska du fatta det. Och liksom, om jag inte tvättar dig har du ingen gemenskap med mig. Att det, du och... Och det här, allt det här får vi verkligen vara med om, inte bara genom att läsa evangeliet som vi oftast gör liksom under mässorna när vi får del av vad som händer vid olika tillfällen i Jesu liv. Utan här får vi verkligen också göra detta och vara med i detta väldigt konkret.
Precis. Sen kan det ju vara värt att nämna att oftast på skärtorsdagarnas förmiddagar så är det ju, har det ju liksom varit traditionellt att prästerna har gått och hämtat de heliga oljorna.
Precis, det pratade vi lite om i förra avsnittet, tror jag. Stämmer. Precis. Ja. Stämmer. På oljevinningsmässan.
Mm.
Och precis, och den är ju just på skärtorsdagen också, just för att prästämbetet instiftades då. Det hänger ju tätt ihop där. Även om just oljevinningsmässan är ju inte en del av påskdagarna.
Nej.
Utan de börjar på skärtorsdagskväll. Men det hänger ju fortfarande ihop med det. Så det är
röd tråd,
ja,
så att säga.
Det finns ju det, verkligen. Mm. Och den röda tråden fortsätter vidare då man under offertoriet på skärtorsdagen, då är den föreskrivna sången Obi Caritas, alltså där barmhärtighet och kärlek finns, där är Gud. För då plockar man vidare upp den här tråden just om tjänandet, om kärleksbudet som Jesus ger här. Och vi sjunger om detta. Sen fortsätter ju mässan ungefär som vanligt då, förutom att man då plötsligt inte har någon orgel när man ska sjunga vad man nu sjunger så småningom. Och sen mot slutet av mässan, efter kommunionen, då går man ju, då slutar ju inte mässan, utan då avslutar man ju med en procession. Man samlas i en procession och där man bär sakramentet som man då, för då har man ju som sagt, vi har ju haft ett tomt tabernakel från början, och då konsekrerar man under den mässan tillräckligt så det ska räcka till skärtorsdagen och till långfredagen, då man inte heller firar mässan.
Det finns ju även en koppling från första läsningen som är första Moseboken 12, tror jag, och som berättar den absolut första påsken.
Andra Moseboken.
Eller andra Moseboken blir det, ja.
Just det.
Den absolut första påsken där israeliterna då var liksom slavar i Egypten, och de Gud ger dem liksom det här budet att de ska liksom gå och döda ett alldeles perfekt lamm. Äta det och liksom smeta blodet liksom på över liksom alla dörrar, som liksom ett tecken på att de liksom tillhör Gud.
Mm. Den tråden återkommer senare liksom under påsken också. Jag kommer återkomma till den också sen.
Precis. Och i och med liksom att Herren instiftar eukaristin, liksom det blir liksom hela den här kopplingen på något sätt. Hur när Kristus liksom säger detta är liksom min kropp som liksom blir liksom utgjuten för er och så vidare. Och liksom gör detta till åminnelse av mig. Alltså den kopplingen till liksom den absolut första läsningen är liksom värd att liksom lyfta också, tycker jag.
Absolut, verkligen. Som sagt, mässan då avslutas med att man tar sakramentet som man då inte har ställt in i tabernaklet, som man vanligtvis gör efter kommunionen, utan då bär man det i procession ut från kyrkan till en annan plats, det beror på var man har, men till ett annat kapell på något sätt. Och här tycker jag också att det finns en sån otroligt stark symbolik, liksom hur Jesus lämnar liksom kyrkan, och han går iväg. Följer vi med Jesus liksom till Getsemane, in till lidandet. Efter skärtorsdagskvällen, när han hade ätit påskmåltid med sina lärjungar, så gick han till Olivberget. Och här följer vi liksom rent fysiskt med. Vi bär Kristus i sakramentet till en särskild plats som då är Olivberget som är i Getsemane. Och vi följer verkligen med Jesus dit och går in med honom tillsammans i lidandet. För mig brukar det här vara otroligt starkt, liksom, hur man verkligen går in i natten här, i den natt då Jesus blev förrådd. Och intressant, jag läste i dokumentet Påskens rätta firande, som handlar om, ja, hur man ska fira påsken, tänkte, att tydligen har det här missförståtts ibland som att så här firar man Jesu grav redan när man liksom bär iväg sakramentet på skärtorsdagen. Jag har inte själv varit med om det, men det stod uttryckligen att så här, det här ska inte firas som Jesu grav, så uppenbarligen har det varit ett problem på sina håll. Ja. Men än är Jesus inte död.
Nej, precis. Det är utan vi lite Getsemane över det.
Ja, precis. Och det och här, det är också det, mässan slutar ju inte, utan man går iväg till ett annat kapell, och där liksom incenserar man sjunger en hymn, och sen så går man bara, så att säga, präster och ministranter går iväg helt enkelt, inte ens nödvändigtvis liksom i någon procession eller i liksom organiserat, utan man kan bara upplösas. Och medan församlingen liksom stannar kvar och ber. Man kan göra det hela natten där det finns möjlighet till det. Och sen brukar man då klä av altaret. Också samma symbolik, liksom, hur Jesus så småningom blir avklädd kommer redan här också, tänker jag. Och då kan man läsa psalm 22. Man kan göra det samtidigt som altaret kläs av. Alltså, min Gud, varför har du övergivit mig? Som också är väldigt intressant. För att det är ju den psalmen som också Jesus sen citerar när han hänger på korset. Och som ofta är lite missförstått också. För att om man bara hör det, så att säga, min Gud, varför har du övergivit mig? Då hör man ju bara liksom ångesten och det fanns säkert med. Men Jesus som from jude hade väldigt bra koll på saltaren, för den bad han hela tiden, varje dag. Och då läste han inte bara första strofen, utan då läste han hela salmen. Som dels liksom profeterar om det som Jesus var med om på korset. De har genomborrat mina händer och fötter, de kastar lott om min klädnad, läser vi den salmen. Det här visste ju Jesus, det var ju det de precis hade gjort. Nu kommer vi lite händelserna i förväg här, om vi fortfarande är på skärtorsdagen. Men man läser då den här salmen. Så dels det, att det var ett vittnesbörd. Men också att den salmen slutar i triumf. Det är inte bara en ångestsalm, utan den slutar i att Gud upprättar liksom den i ångest. Så det är väldigt intressant att man läser hela den salmen här och liksom pekar på alla dessa saker också för att fördjupa bilden, och inte bara just min Gud, varför har du övergivit mig?
Yes. Det finns en from katolsk grej man kan göra, fast kanske inte i vårat stift, men finns en tradition som den helige Filippo Neri instiftar, att man ska besöka 7 stycken kyrkor under kvällen framför det här liksom, tillfälliga tabernaklet i någon form av liksom botgöring. Mm-hmm. Och det är som en slags motgrej, alltså Rom på 1500-talet var kanske inte så jättefromt. men det blev som en slags motpol mot karnevaler och liknande som man kanske gillade att ha. Så han brukade samla ihop ett gäng vänner och besöka 7 stycken kyrkor i Rom. Mm-hmm. Och det har man liksom tagit vid.
Just det.
Nu rent praktiskt funkar det inte vårat stift.
Ja, kanske. Eller, är det rådet om man verkligen skulle vilja. Jo,
kanske.
Skulle man få skynda sig kanske lite.
Ja, precis. Men ja.
Just det, intressant.
Men det är en kul tradition bara.
Ja, just det. Och det finns liksom ytterligare ett tecken på just det här allvaret och sorgen som vi här går in i. Att Här föreskriver också kyrkan att man egentligen inte får tända några fler ljus vid helgonbilderna. Mm. Så man ska inte tända några fler ljus vid Maria och vid andra bilder, utan det gör vi inte nu, utan nu går vi in i någonting annat här. Nämligen vi går in i långfredagen. Som är ju egentligen den enda dagen på hela året då mässan inte firas. För det, jag hoppas att ni har märkt det och ni har varit i kyrkan på långfredagen någon gång, att det är inte mässa, det är någonting annat än en mässa.
Mm, vad är det man firar då?
Man firar en gudstjänst till åminnelse av Herrens lidande och död, tror jag att det brukar heta. Mm. Var det godkänt?
Ja.
Ska jag se vad det står här. Ja, precis. Det var, jag hade rätt. Och det, man firar inte då bara inte mässan, utan man får inte fira några sakrament förutom bikten och de sjuka smörjelser, utan det här är liksom en dag, mycket speciell fokuserad dag, som ju då också är en fasta och abstinensdag, en av de faktiskt enda två vi har kvar numera, förutom askonsdag och då långfredagen. Och vi firar då den här gudstjänsten som inte är en mässa, klockan 15 oftast. Och varför gör vi det, Patrik?
Jo, nej, men det är helt enkelt, om man översätter den tiden som står i Bibeln, så är det ju faktiskt klockan 15 som det sägs.
Precis, vid nionde timmen.
Nionde timmen, precis.
Precis. Man började räkna dagen klockan 6 på morgonen i läget.
Mm,
vid nionde timmen dog Jesus. Och det var klockan 15 helt enkelt i våran tideräkning. Och här liksom tas åt tråden upp igen, att det slutade egentligen inte dagen innan, för det börjar liksom väldigt öppet här också. Det är ingen inledning, utan det är präster och ministranter går in i kyrkan under tystnad, och prästerna och diakonerna lägger sig raklånga på golvet i prostration, som det heter, som ju då är tecken på liksom vördnad och ödmjukhet och underkastelse. Läste någonstans att de formulerades som att det är den jordiska människans ödmjukande för kyrkans sorg, och resten av församlingen faller på knä. Och det så börjar det liksom, och sen så inleds det bara, eller sen så fortsätter det med en bön som egentligen inte, som till och med då saknar det här låt oss bedja som man alltid har i de liksom fasta bönerna i mässan. Utan kan vi poängtera att det här är någonting helt annat.
Ja, ja. Och det tar dessutom, det är ju också en poäng att här tar den bara vid liksom, ja, från
precis
tidigare.
Precis. Och i första läsningen som då fortsätter efter det här, så är det ändå ordets liturgi. Mm. Och då i första läsningen så läser vi ur Jesaja, där en av liksom profetiorna om Jesus.
Mm. Ja, lidande tjänaren.
Precis. Det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor som han la på sig. Och även här tas den här tråden om Jesus som lammet är också med där. Och likt ett får som är tyst inför dem som klipper, det är likt ett lamm som förs bort att slaktas.
Mm.
Så det är en otroligt liksom central profetia om Jesus här.
Precis. Ja, det fortsätter med ännu mer profetior.
Ja.
Responsoriet.
Ja, du tänker så.
Ja, det är Psaltaren 31 som jag läser ur det här, eller Psalm 31. Som är liksom en väldigt stor messiansk psalm egentligen. Som har
precis.
Och sen så fortsätter det ju även med Paulus brev till Hebreerna. Och hur Kristus är den nya och eviga överste prästen.
Mm. Precis. Och sen fortsätter man då med passionsberättelsen enligt Johannes, som man då alltid läser, eller med fördel sjunger, på långfredagen. Vi läser ju på palmsöndagen, så läser man ju någon av de tre andra passionsberättelserna. Men på långfredagen så läser eller då sjunger, som sagt, gärna helst. Mm. Så sjunger man då alltid Johannes, och det är ju också för att Johannes evangeliet, dels så skrevs det ju senare, och det har liksom det är mer eftertänksamt, och det är liksom det, Johannes är ju väldigt liksom filosofisk, och liksom det, han är inte bara beskrivande, utan han får ju verkligen, han har ju liksom poänger, så djupa poänger i det han skriver. Till exempel liksom hur det verkligen framställs, att trots att det är Jesus som är liksom inför rätta, så är det liksom alla andra står till svars på sina sätt också, liksom översteprästerna måste också, de svarar liksom mot Pilatus, och vi måste liksom de måste liksom rättfärdiga att varför ska Jesus dömas. Pilatus är på samma sätt också, han ställde ju mitt i smeten här och vill egentligen inte ta ställning till någonting och måste också stå till svars, och Jesus står där och säger ingenting och är tyst, som vi också läser i profetian vi nyss nämnde. Jag älskar hur just Pilatus, hur hans fråga till Jesus, vad är sanning? Och där jag tycker det verkligen visar liksom hur jag går ju att tolka Pilatus på olika sätt, men jag tolkar verkligen Pilatus som väldigt liksom ambivalent och verkligen sökande i detta. Vad är sanning? Vissa menar ju det som att så här, vad är sanning relativistiskt, liksom att så här, det finns väl ingen sanning.
Nej, jag tror inte man ska tolka så heller. Egentligen hela Johannes har väl kanske fått lite kritik att vara lite, alltså, ha en viss tagg mot judarna. Men det här är ju, alltså, det här är ju det enda evangeliet på något sätt som skrevs efter templet har fallit, och även den riktiga brytningen mellan liksom den kristna kyrkan och den tidigare judendomen hade blivit väldigt tydlig.
Just det.
Och där vill ju kanske aposteln Johannes liksom poängtera, ha resan en liten gadd mot de här judarna som faktiskt förföljde de första kristna.
Just det. Ja, men det är ju det. Det är så mycket mer än bara liksom beskrivande liksom vad hände. Utan det finns så mycket. En annan sån grej i Johannes evangeliet här är hur Judas och gänget kommer med lyktor och facklor, står det uttryckligen. Kommer lyktor och facklor för att gripa Jesus. Och då så här kan man se det här. Kristus ska de gripa som är världens ljus, och här kommer de med lite futtiga jordiska lampor och försöker ta världens ljus. Och det är också så här, det är så bra symbolik liksom. Det finns mycket sådana där små saker som man verkligen kan plocka ut det. Och också vi pratade om tiden här och timmarna, och det pratade vi om när vi pratade om mässan som himlen på jorden, det här att Jesus döms vid sjätte timmen, alltså klockan 12 mitt på dagen, när översteprästerna i templet börjar slakta påskalammen. Mm. Återigen här, Jesus blir slaktad. Jesus är det sanna påskalammet. Så det finns just i Johannes evangeliet är så rikt på alla de här liksom djupare liksom symboliska och liksom andra värdena också. Dessutom är Johannespassionen av Bach mycket bättre än Matteuspassionen enligt mig. Men det är ett sidospår.
Men just det där vördandet av korset är ju, kan man ju nästan tycka är lite udda.
Alltså på långfredagen?
Men alltså, eller på något sätt. Alltså det är ju ett liksom ett redskap för att liksom avrätta folk.
Just det.
Och så kommer vi kristna liksom och på något sätt vänder den här symbolen för något väldigt ont liksom, och bara, nej men titta, det här är ju liksom
just det.
Bra liksom. Ja. Vi det där som på något sätt kyrkans fiender liksom, eller de ville liksom försöka förgöra liksom Jesus och kyrkan liksom med det. Tar vi och liksom bara lyfter upp in your face liksom.
Och det är våran liksom främsta symbol liksom.
Ja, ja men typ.
Ja, precis.
Det är liksom det är inte där vi är liksom inga förlorare.
Nej,
där,
nej
liksom.
Precis.
Det är ju vårt redskap mot
precis.
Vårt, ja, det är så vi vinner liksom.
Ja, men precis. Men innan vi kommer till själva korshyllningen på långfredagen så har vi också de här stora högtidliga förbönerna som det är faktiskt inte min favoritdel av påsken, för då jag brukar sätta på bort mig någonstans vid den 6:e, 7:e. Undra, är de inte färdiga snart? Har vi inte redan gjort typ 20 stycken?
Låt oss böja knän.
Ja, precis. Och det är ju förbön. Och så är, ja, de är lite långa kan jag tycka. Men de är ju väldigt gamla så att säga. De har ju både sin form och liksom grundlydelse från liksom antiken och sen urkyrkan. Så de har ju en väldigt central roll ändå. Även om man ju just det du nämnde om judarna liksom, och piken mot judarna. Även där hade man ju tidigare mycket tydligare. Nu ber vi för judarna i de här förbönerna. Tidigare så var det ju formulerat. Minns du hur det var?
Nej,
men det var ju mer liksom mer anklagande. Här ber vi bara för judarna, det folk som först fick möta Herren liksom ungefär. Just det. Jag ska se hur exakt. Låt oss be för judarna, det folk som Herren Gud först talade till. Mm. Att de växer till i kärlek till hans namn och trohet mot förbundet. Men de är på något sätt, Även om de är jobbiga, så är ju det också lite på poängen på långfredagen. Så jag tror att det är en pedagogisk grej att så här, det ska vara långt och jobbigt även för dig som kommer till kyrkan. Om det bara är ett sånt tramsigt lidande att stå ut med de långa förbönerna, så får du smaka på i alla fall lite av vad Kristus fick få med om.
Precis.
Ja, och sen kommer man då till den här korshyllningen då vi som du precis sa höjer upp liksom symbolen som Jesus avrättades på. Och det för det är ju som man sjunger ju när man täcker av korset, så sjunger man se korset livets träd vars frukt är världens frälsare. Kom låt oss tillbedja honom, svarar vi. Och det är just det här att det är korset är inte bara döden och det är inte bara ett dödsredskap, utan det är livets träd. Och ja, frukten är att vi fick frälsning. Så att det är så mångbottnat liksom, just det här. Man, det är verkligen ett lidande, men vi vet vartåt det strävar. Vi vet vad som händer sen. Och det är det. Då får man verkligen liksom personligen falla ner vid korsets fot och kyssa Jesu sargade kropp som är vår räddning. Och även här när vi sjunger den här se korset livets träd, det är också det en av många saker som man gör då tre gånger som återigen symbolfyllda talet helt enkelt som återkommer här och där, och tre heliga påskdagarna vi gör det här tre gånger. Och under korshyllningen så finns det också väldigt speciella sånger som är föreskrivna eller som man kan sjunga. Där en är då improprierna, mitt folk, vad har jag gjort mot dig? Och som också är ganska intressant, för det, den har ju också en ganska tydlig, eller det är ju väldigt anklagande. Det är liksom, det är ju poesi liksom, men det är Jesus som anklagar folket eller judarna, eller det går ju att tolka på olika sätt, och jag vet att den är ju vanlig även i Svenska kyrkan, och där vet jag att det finns liksom väldigt stor kritik mot att man tycker att det är antisemitiskt. Men då har man ju lite grann tappat liksom perspektivet och bara fokuserat sig på det. Utan det är verkligen, Jesus anklagar inte bara specifikt judarna, utan han anklagar hela mänskligheten. För att det, ja, allt det som Jesus sjunger om, vad mera borde jag ha gjort för dig och gjorde det icke, allt det här gör ju vi i våra vardagliga liv. Vi syndar och vi sårar Jesus hela tiden på olika sätt. Och det handlar inte bara om liksom rent konkret om hur Jesus blev förrådd där och då, utan det är ju verkligen, det kan man ta för alla tidsåldrar. Så det är en otroligt fin text. Och så det finns också liksom många olika korshymner, korsrelaterade hymner som man vanligen sjunger, men den tyckte jag var värd att nämna.
Precis. När man går fram och hyllar korset, då brukar man ju gå fram och i alla fall röra det, men kanske
kysser
det också, precis.
Precis, även om det ser ut på lite olika sätt beroende på vad man är för, ja. Exakt hur korshyllningen går till. Men och sen så fortsätter det ju med att man firar ju då inte mässan, men vi får ändå ta emot kommunionen under denna dag. Och det är lite intressant tycker jag, för det är just det här att det markeras så tydligt på något sätt hur kommunionen inte är det centrala. För det är vanligtvis så firar vi mässan och då är eukaristin, kommunionen är höjdpunkten. Men här firar vi inte mässan och det är inte höjdpunkten. Det visas tydligt i det att då hämtar man ju då sakramentet från det här sidokapellet där man har det. Och det sker ju liksom utan högtidlighet, utan det ska bara hämtas på, det är en ministrant som bär ett ljus kanske. Men det ska inte vara någon högtidlighet kring det, utan det ska bara hämtas.
Precis. Innan man gjorde en liturgireform 1955, där man gjorde om mycket, själva påskliturgin, tog bort mycket, så fick faktiskt ingen förutom prästen kommunion.
Aha.
Och det finns fortfarande i Östkyrkan, där delas ingen kommunion ut här.
Nej,
fortfarande.
Ja.
Så att det är en ganska ny grej.
Just det. Nej, men det kan jag verkligen tänka mig. Ja. För det är verkligen tydligt i det här, just hur det liksom inte är. Det är inte poängen med dagen här. Ja. Och det är liksom det till hela påsken och till dels till varenda moment under påsken och dels till liksom varenda kommunion under hela året, så finns det en text föreskriven. Det finns en sång att sjungas. Det finns det inte. Det står, man kan sjunga en lämplig sång, kanske psalm 21 typ. Och det markerar också så här, det här är ingenting, det här är inte det viktiga. Och det är ganska intressant just hur
du ska inte stå och sjunga inför korset liksom.
Nej men precis liksom. Och karaktären är på samma sätt lite grann. Saker bara händer lite grann på långfredag. Just man hämtar sakramentet och sen så blir vi plötsligt Fader vår liksom. Och se Guds lam och sen går vi till kommunion. Det är också så här, det är så ryckt ur sitt sammanhang på något sätt. Det bara händer lite grann. Det är ganska intressant. Och likadant så slutar det inte här heller, utan det är en bön efter kommunionen där man faktiskt säger låt oss bedja. Men och sen så är det en bön över folket. Det är inte välsignelse, det är inte avslutning, utan sen går man ut helt enkelt fortsatt under tystnad. Sen går man då in i påskafton egentligen. Som också är intressant, för det är ju egentligen rent sekulärt så firas ju liksom påskafton oftast. Så ungefär som man firar påsk, eller ungefär som man firar julafton. Och det är även vanligt liksom i kyrkliga kretsar tycker jag att påskafton är en stor grej. Men egentligen är det en förlängning av långfredagen, för Jesus är ju död. Jesus ligger i graven.
Precis. Det finns en jättekänd gammal fornkyrklig predikan just för denna dagen, som jag verkligen rekommenderar att man läser den. Den finns även i läsningsgudstjänsten den dagen, alltså den gamla matutin.
Men den har jag inte läst, så den ser jag fram emot.
Den kan jag verkligen liksom rekommendera att man läser då, för den verkligen Ja, nej, den är väldigt inspirerande.
Ja.
De kunde det där med att predika för.
Ja, just det. Ja, men det får jag kolla upp. Mm. Men det är intressant just det här att det att Jesus uppstod inte på påskafton, han uppstod någon gång på natten. Och det påskafton är som sagt, vi dröjer kvar liksom i långfredagen. Och därför är till exempel den här matvälsignelsen som man ofta har, utom en slavisk tradition i alla slaviska länder. Det säger ju kyrkan också att det ska man inte göra på påskafton. Det ska flyttas till påskdagen. Men det har ju inte hänt. Jo, någonstans. Såg någonstans faktiskt där de såg någon församling som faktiskt hade flyttat det till påskdagen. Typ förra året eller sådär. Men det är revolutionerande. För vanligt är liksom att man har den här matvälsignelsen på påsken.
Jag kan inte lycka för mycket för de här traditionerna.
Nej, precis. Men det är en tradition som jag tycker vore liksom vettig just. För att det blir det ju verkligen. Man tar ut firandet i förskott på ett sätt. Som det, men samtidigt som jag också förstår att det är en kul grej. Det är det verkligen. Jag älskade att göra det när jag var liten. Och det, jag gör det med Rakel liksom. Ja. Så det är en bra grej. Men jag önskar att man kanske kunde flytta det till påskdagen ändå. Nej, men som sagt. Och sen så firar vi ju först påskvakan på kvällen. På natten egentligen. Alltså det sägs, den påskvakan sägs liksom att det är alla vigiliors moder liksom, och det är sen urkyrkan som man firat liksom natten när Kristus uppstod. Och det här är väldigt centralt också, just det här att den ska börja på natten. Det görs ju tyvärr inte alltid att påskvakan börjar på natten, utan den läggs ibland ganska tidigt på kvällen. Eller
ja, eller som jag var med i en kapellförsamling här i Sverige, jag nämner inte vilken, men där den började klockan 16 med den heliga påskelden på utsidan. Ja. Det var väldigt ljust ute i alla fall.
Ja, det är helt klart inte natt kan man säga.
Nej.
Och det står uttryckligen i just det här dokumentet, påskens rätta firande, att den ska vara på natten, det ska vara helt mörkt. Denna regel ska tolkas strikt. Ja. Och det tycker jag verkligen är ganska självklart att det ska göras. För att det är en sån enorm symbolik i detta. Mm. Att Jesus Kristus, världens ljus, bryter mörkret på natten. Han bryter inte eftermiddagsdunklet liksom. Det förtar liksom så mycket av vad påsken vill förmedla. Så ibland menar man att ja, men här i Norden så blir det ljust så sent, men så sent blir det inte ljust. Jag tycker att man bara är lat om man inte gör detta. Men det är också intressant just det här som du nämnde förut om judarnas påsk och hur de då slaktade ett lamm och strök då lammets blod på dörren för att de skulle visa att de tillhör Herren, och för att Herren då, eller för att dödsängeln som det heter, skulle gå förbi deras hus och deras förstfödda inte skulle dö. Och det är ju precis det vi gör. Det är precis det vi får vara med om också. Vi slaktar Jesus, vårt påskalamm, och han dör för att vi ska få liv. Det är liksom, det är ju exakt samma liksom, precis samma sak som judarna gjorde under påsken med Jesus som påskalammet, och att det är för att vi alla ska ha evigt liv. Och det finns också en symbolik i det här att man får ju också ljus. Alla håller egna ljus under påskvakan. Och det är också att vi, som det står i Lukas evangeliet, att vi med våra lampor brinnande väntar som tjänare på vår herres ankomst, så att vi kan ta del i måltiden när Herren kommer. Så det finns ju så otroligt mycket symbolik i det här. Och ja, påskelden som då man tänder utanför kyrkan och som då ska bryta mörkret eftersom vi är inne på natten. Också en parallell till hur Gud ledde Israel genom öknen som en eldstod under natten. Och på den här påskelden, Gud, så tänds påskljuset, Kristus. Hur Kristus utgår från fadern. Det älskar det här. Och på det här påskljuset, om man då tänder på påskelden, så står det ju alfa och omega och innevarande år. Och det är liksom, det här pekar ju på just Kristus. Man säger det till och med när man, om man gör allt som man kan göra med påskljuset, säger man Kristus igår och idag, och verkligen visa på verkligen hur vi, det här hänger ihop liksom med judarnas påsk. Det hänger ihop med skapelsen, det hänger ihop med alla som ska fira påsk efter oss tills Herren återkommer.
Precis, det blir ju tydligt i läsningen också.
Ja, precis. Och det finns ju liksom olika, det är, ja, som sagt, man kan liksom ha lite ritualer kring påskljuset där man också då sätter någon slags markeringar, rökelsekon står det formellt som, på Kristi sårmärken på korset på ljuset och sådär också. För att också visa liksom att det här ljuset symboliserar verkligen Kristus också. Och återigen sjunger vi tre gånger. Lumen Christi sjunger man ofta, eller ja, Kristi ljus, vi svarar Gud, vi tackar dig, när vi då bär in ljuset till kyrkan. Och sen följer då en mycket intressant och unik sak, nämligen då att man sjunger exultet, som det heter, som är en uråldrig lovsång till ljuset. Som verkligen är, det är en otroligt vacker text. Och liksom den sjungs på liksom, det är också en väldigt fin melodi, men det är så ovanligt språk i kyrkan på något sätt, för det är så poetiskt och visar verkligen från så många olika vinklar liksom hur hela skapelsen tar del i lovsången till ljuset, till Kristus. Jag älskar partierna där man sjunger uttryckligen, för i den nya översättningen, sen vi fick en ny psalmbok om Isale här några år sedan, så är det mycket vackrare formulerat också. Man sjunger om hur vaxet som bina genom sitt flit har tagit fram, och man sjunger om moderbiet som leder det här, och verkligen, nu kommer min franciskanska del fram här, men det är just på så många olika sätt liksom, är det en fantastisk lovsång till ljuset. Och det är inte helt lätt att sjunga exultet, så det all cred till alla som har inte du gjort det en gång?
Jo.
Ja,
det har jag gjort.
Berätta.
Nej.
Nej, okej. Okay.
Nej, men jag blev ombedd sådär 5 minuter innan.
Oh, nej.
Kan du sjunga exultet? Nej, det var jag kanske inte så sugen på.
Nej, det förstår jag.
Jag kan läsa exultet.
Ja.
I värsta fall. Nej, men... Ja, men Patrik, du kan ju sjunga lite. Kan du inte sjunga i alla fall? Ja, men... Alltså, vill ni att jag ska sjunga den, så då får jag sjunga den liksom entonigt. Får ni leva med det liksom. Ja, men det är bättre än att du läser den.
Ja.
Ja, så det gjorde jag. Jag sjöng den i en enda ton.
Ja. Cred till dig också. Det är också jobbigt, för det är en väldigt, väldigt lång text.
Ja, precis. Ja. Men det var lite roligt så här, för att folk i den här församlingen, de var ju bara vana med att man läste den.
Ja.
Så det blev ju världens liksom bara
häftigaste lyft.
Tror det eller ej.
Men, allt är relativt. Ja, men så är det ju. Så gå på påskvakan och lyssna på exultet. Det är bra grejer. Och sen då fortsätter påskvakan med ordets liturgi, med läsningarna som då inte är de vanliga tre vi är vana med, eller ja, fyra beroende på hur man räknar.
Vad är det, 7 stycken från gamla?
7 gamla testamentet med varsin responsoriesalm och kollektbön, och sen en ur nya testamentet och
en
andra läsningen så att säga, ja, och evangeliet. Så totalt då 9 läsningar och 7 responsoriesalmer på det.
Precis.
För här då visar kyrkan, man begrundar frälsningshistorien helt enkelt. Det börjar med med skapelsen, och det, sen så är det om Abraham och Isak och olika övergången i Röda havet och så vidare. Och det, och här blir det, tycker jag, väldigt tydligt hur responsoriesalmen alltid hänger ihop med den läsningen som är innan. För här är det verkligen väldigt tydligt liksom, om skapelsen, och vi sjunger Herre sänd ut din ande och förnya jordens ansikte, och man sjunger om hur Herren skapar världen. Och efter läsningen om Abraham och Isak så handlar det om just om förtröstan och hur Gud bevarar en som han bevarade Isak. Mm. Och det här blir det väldigt, väldigt tydligt just hur första läsningen och responsoriet alltid hänger ihop, så att säga. Men här blir det väldigt tydligt. Så när man då har kommit igenom alla sju läsningar, som jag tycker inte alls... jag sa ju att jag tyckte att förbönerna var tråkiga, men här uppe har jag aldrig upplevt det. Kanske för att det är responsoriesalmer emellan. Jag vet inte.
Nej, men sen så kanske man är så exalterad också. Så att man...
Ja, men det är sant. Det är, man är liksom, nu är det påsk här, nu är vi på gång här. Det är sant. Så jag har aldrig haft problem om man har haft alla läsningar. Tycker jag,
jag kan hålla med.
Ja. Mm. För sen då, efter den sjunde läsningen, alltså den sista ur Gamla testamentet, då sjunger man den responsoriesalmen och kollektbönen. Då händer det grejer. Mm. För då upprepar vi vad vi gjorde på skärtorsdagen. Nämligen vi sjunger Gloria under största möjliga fanfarer. Mm. Vi tänder upp all belysning i kyrkan, alla levande ljus, vi ringer i klockorna, orgen vaknar igen, och det, ja, det här manifesteras liksom. Mm. Återigen, Herren är uppstånden liksom.
Ja, precis.
Och med fördel, eller det kan man göra så att säga, markera orgens återinträdande också, och liksom Herrens uppståndelse. Det gör en del organister på olika sätt. Och det är väldigt effektfullt, och det förstärker verkligen det vi håller på med. Och sen då läsningen, episten så att säga, ur Nya testamentet, handlar ju om hur vi genom dopet dör och uppstår med Kristus. Mm. Som är det vi sen återkommer till alldeles strax när vi kommer till dopliturgin. Men innan dess så har vi då, sjunger vi det stora påskhalleluiat, som är alla församlingars skräck, skulle jag tro. Jag har aldrig hört det sjungas jättebra. Utan det är alltid mer eller mindre svajigt och glidande och sådär. För det är svårt även om man har övat det. Och sen sjunger man, om man inte vill sjunga det stora svåra, så kan man ju också sjunga det så att säga vanliga påskhalleluiat, som är det halleluiat som allt som oftast används året runt. Mm. Men som ju är påskhalleluiat, alltså halleluja, halleluja, halleluja. Och det är ju påskhalleluiat, och det ska ju bara användas under påsktiden.
Ja.
Och inte året runt som man gör överallt.
Yes.
Och här är det också, det är liksom extra allt med det här stora hallelujat och det vanliga hallelujat. Och inte bara en hallelujavers som man ofta sjunger, utan man sjunger ganska många verser ur Saltaren 117, som ju apostlarna använde i sin förkunnelse ofta om påsken. Så citerade de den, och det är så vi faller bara in med apostlarna i det. Och sen får vi då läsa evangeliet om uppståndelsen också.
Mm. Lukas.
Ja, det är ju olika från år till år. Det är årgångsbundet.
Nej,
så det är Matteus under årgång A, Markus under årgång B, och i år då blir det Lukas.
Mm, just
det stämmer. Och sen då så går man in i dopliturgin, som är liksom påskvakans tredje del. Och ja, som vi nämnde det här, att i dopet så vi dör och uppstår med Kristus. Och därför firar vi dopet på påsk liksom, för att här tar vi alla del i det. Och ofta så om man har liksom folk som ska upptas i kyrkan, så gör man det oftast då på påsknatten. Och då har man dop om folk är odöpta och upptagning, och då är det här väldigt omfattande. Om man inte har det så blir den här delen lite mindre omfattande. man välsignar i alla fall dopvattnet eller påskvattnet i värsta fall. Här i vår församling har vi haft en diskussion om kyrkoheden. Jag tycker att han snålar lite och gör det på enklast möjliga sätt i dopliturgin och bara välsignar påskvattnet. Och det blir väldigt snålt, det blir väldigt lite av dopliturgi i påskvakan.
Ja, lite symboliken faller bort.
Ja, lite så det är lite synd. För det för vi får ju alla del i detta, och vi ber böner som betonar liksom vattnets centrala del i under hela frälsningshistorien, och ja, allt från liksom hur de fick vatten ur klippan, och ja, det hänger liksom, det finns väldigt mycket att hämta här också. Jesus blev döpt i Jordan och Röda havet, och vi har syndafloden, och vattnet hänger liksom med i hela frälsningshistorien. Och vi får alla del i detta, och vi är alla döpta och dör och uppstår med Kristus, och vi förnyar våra doplöften, och vi blir bestänkta med det nyvigda vigvattnet då. Som man gör allt för sällan annars. Tidigare så var ju vigvattensbestänkning väldigt vanligt förekommande på söndagen. Nu så är det ju väldigt sällan som man gör det.
Efter vigvattnet, då är det någon som ska bli upptagen i kyrkan, så blir de ju konfirmerade efter.
Precis, detta. I samma veva. Precis. Men det är också intressant här hur vi sjunger under vigvattenbestänkningen, så sjunger vi då påsktidens antifon för detta. Jag såg en ström av levande vatten välla fram från templets högra sida. Och det här är också då en syftning till Jesus liksom. Och det strömmade vattnet ur Jesus högra sida och Jesus som templet. Och ja, fortsatt massa symbolik. Och efter det här då så fyller man då också på vigvattenskålarna, som ju har varit tomma sen i skärtorsdags, som ingen råkade fylla på dem av misstag. Ja. Som sagt. Så det här sluts cirkeln här igen. Nu är Kristus uppstånden. Vi kommer alldeles strax fira eukaristin igen. Vigvattenskålarna är tillbaka, och tabernaklet kommer snart vara påfyllt. Eller så att säga, man ställer in igen Kristus i tabernaklet. Mm. Man tänder evighetslampan igen. Cirkeln liksom sluts från skärtorsdagens liksom tomhet och liksom starten där, så kommer vi fram till slut i påskvakan. För att ja, sen så fortsätter mässan som vanligt och i full glädje med allt man kan uppbringa liksom. Och det man kan verkligen fira påsk i kyrkan om man verkligen deltar i liturgierna och är med i allt som händer och verkligen deltar och också försöker förstå varför man gör de sakerna. Och det är därför vi pratar här idag, för att förhoppningsvis någon ska kunna fira påsken ännu mer ingående.
Precis.
Har du något att tillägga, Patrik?
Ja, jag sitter och funderar, ja. Men jag tror inte det.
Jag tror att vi har pratat väldigt länge. Man skulle kunna säga att vi skulle kunna ha ett avsnitt om varje dag, tror jag, under påskdagarna. Men jag tror att vi har pratat så att folk har att lyssna i alla fall nu.
Ja, precis.
Så med det kan vi säga, gå till kyrkan och fira påsk. Och så småningom glad påsk när det är dags. Precis. Efter påskvakan.
Precis.
Då vi kan hälsa varandra med: Herren är uppstånden.
Ja, han är sannoliken uppstånden.
Precis.
Halleluja.
Så, tack för idag.
Tackar.
Du har lyssnat på Katolikpodden. Du kan nå oss på katolikpodden@gmail.com.